spelar in redan nu, ja. Så.
Okej.
Okay.
Ja, vi kan väl sätta igen och sätta igång den här också. Ja, det är 56 stycken.
Vi kör på vägen den natten eller vad då?
Vad är långt från här?
Nej, det var en personbil som stod allt i tidningen och
tror att det var en knarkhandlare.
Ja, vad ska vi göra?
Ja, en svart bil med svarta rutor. Och polisen gick och lyste i spåken efter oss.
Sen är det en familj och tar barn i den där sen.
Ja,
precis. Det var en bra bil.
Ja, och ingen bronsbil av. Ja, det är ju, jag vet inte hur många sorter rör det så.
Men 50 och 60.
Det är långt säkert.
Ja, element är ju bort. Är det förvar?
Är det sent på gröden?
Jo, ja, det är...
Jaha, och det var då det ljuter.
Det hördes där man dammar tidigare.
Nej, vi var uppe på något.
Ja, jag får alltså alla hjärtligt välkomna till den här berättarkvällen som är den första utav de här. Och jag vet, vi hoppas att det blir en hel serie framåt och ikväll ska vi prata om den här mannen som vi har där framme. Arthur Torstensson på Myra. Den här bilden är väl från då, jag skulle tro att det är då när det har att flytta hit ifrån Amerika precis. Att de med sin stora hund då. Den är tagen då. Och det här är ju en profil, en ordningskortsprofil som säkert många har hört talas om. På många sätt och vis. För han var ju en verklig profil, innovatör kan man säga. För att han var ju vaken för det mesta som var nytt. Även om man kunde i första anblicken tro tvärtom. Men, han till exempel på Anneberg dit han flyttade 1942. Så, eller köpte 1942. Så satte han upp ett elverk med någon sorts vindsnurra. Och det var ju väldigt tidigt med något sånt. Så han hade ju ström då och ljus och detta på magasinet. Och det här. Och att jag kommer träffa honom då och då, det var ju det att Myra, när han köpte Myra då 1961, så började han ju åka på Myrvägen helt enkelt. Och då åkte han ju förbi någonting som heter Peter Sjö. Ett grushål i egentlig mening som vattenfylldes. Och vi kan ju visa en bild på det Peter Sjö det ser ut idag. Ja, så ser det ut i alla fall. Och det är historien om det här grushålet. Det var ju då att 1830 ungefär så kom Liljenstierna på Myra och bonden Lars Eriksson i Hultsby. För det var en by på den tiden som låg alltså norr om Damberget. Det var en, ja, fem hushåll egentligen fem olika familjer som bodde där med 11 hus och trösklada och alltihopa. Så det var en rätt så stor by. Och de kom överens med Liljenstierna att de skulle göra en varggrop. Det var mycket varg här i skogarna då, och då fanns ju inte järnvägen på det viset som delar markerna på det här. Utan vargarna gick alltså över Hultebergen och ner över här där Peter Sjö ligger och upp mot bergen mot Låga och söderut och ställde till en del. Så de kom överens om att bygga en varggrop. Och Liljenstierna ställde ju upp dem med lite soldater och annat. Och de byggde den här då, en timra, en kista med spjut i botten på den här då, så lite lapptyg och grejer för att de skulle få ner vargarna i det här hålet då. Och redan 1840 så blev det här förbjudet i Sverige. Men innan dess då, men de fick aldrig någon varg här i. Men sen då så när Peter Eliasson kom till Hult, han köpte det lite grann i olika omgångar. Han började ju lite tidigare, 1874 var väl det när hela Hult var hans då. Då såg han där att det fanns grus nere i den här varggropen som då fanns. Och då fick han ju idén att han skulle sälja grus till järnvägen som höll på att byggas utanför det. Och då drog man ner räls, man drog fram räls och började att gräva ur det här hålet. Och sen så när de höll på det ett bra tag, för det är ju ganska så stort, så kom de på en vattenåder. Och ungefär en 14 dagars tid så fylldes det här med vatten, och det på djupaste stället så är det ungefär 5 meter. Så det var ju, så man fick ha dit båtar och grejer för att ta upp rälsen. Och det här och det här. Och sedermera så var det ju även då Carl Kindgren ifrån Krusenlund. Han körde dit med häst och vagn, och han drunknade i, och hästen och hela köret åkte vidare. Men det är inte han som har gett namnet till Peter Sjö, utan det är Peter Eliasson då, som var där. Och han byggde ju då både badhus och tvättstuga, och jag tror vi har en bild på det. I alla fall lite granna. Det är alla gubbarna där. Där ja. Och det ser man ju badhuset då, lite granna taket utav då. Och de här är ju då, det är John Johansson Tallesbyn. Han där som står upp där, den som fiskar, vet vi inte vem det är. Sen är det Ernst Andersson, där nere på den, som bodde på Änga senare. Och Carl Andersson Berg. Och den som står i mitten där uppe är ju Emil då. Emil i Resbyn som de sa. Och den andra vet jag inte vem det är, den andra. Och i alla fall, det här badhuset och det revs ju så småningom. Men det var alltså ett ställe där folk träffades. Man badade in i det här. Man hade så att man kunde gå i vattnet in i det här huset. Och så det var ju mest societeten där som badade där och hade lite skoj och grejer. Och sen så blev det ju, och så tvättstugan naturligtvis, den var ju mera för vanligt folk då. Och men det blev ju det att folk fick detta, att de började ju träffas där, både unga, det är i många år framåt. Men sen så revs ju den här, den blev dålig och så. Och så revs, och tvättstugan då som stod där, farsarna blev ju ganska sur på det, för de spikade ju i träna då när de satte upp tvättlinor och annat då för att torka tvätt. Så att han spände den där tvättstugan för traktorn och drog hem den till Hult. Och för att få stopp på det här tvättningen, och den står där fortfarande, den har jag i trädgården hemma, fortfarande på Hult. I alla fall, så det här var ju en mötesplats, och då hade vi virkes uppläggningsplats för virke och sånt framför. Och i och med det då, att Myrvägen gick förbi, så blev det ju det att Arthur Torstensson gick förbi där. Ganska ofta såg vi honom då, och detta är ju då ja, några år efter det. Jag var ju ganska ung och så, så det var ju mest farsan han pratade med. Men jag vet att för att han skulle då, ja, han var med en gång till skogen, in i skogen där. Och visade ju då, för att han tyckte jag var dum då, så jag tog ett tag, jag använde ju råstyrka då för att få upp stockar och det. Och det sa han, det är inte du som ska arbeta, det är stocken som ska arbeta. Och det är väl, han menar på det att jag skulle använda huvudet istället för att slita ut mig då på det sättet. Och han visar då med förkar och annat hur så här ska du bryta. Så jag bröt med sten och emot stockar och annat och fick upp stocken och det gick faktiskt bättre så som han sa. Så han var väldigt kunnig i sådana här saker och tekniska grejer och allt möjligt sånt. Redan på Anneberg så byggde han ju då en EPA-traktor. Där finns ju en bild som vi ska se lite senare sen då. På det här. På, som han skruvade ihop och han byggde ju mycket sånt där själv. Så han var klurig och så. Väldigt speciell. Och traktorer tyckte han egentligen inte om. Men för han menar på att de tryckte sönder masken, sa han. I backen, det är för hårt tryck. Men det är klart att med de här järngjuringarna och det som fanns så kanske det var så. Men å andra sidan, han byggde ju då en EPA-traktor och det här inga, så den var väl kanske lite bättre marktryck på då.
När byggde han den ungefär? EPA-traktorn?
Ja, det var ju då när han kom till Anneberg.
Jag tror att jag har sett den när... Kan okay. Det stämma?
Ja, det står han.
Ja, det har jag sett.
Ja, precis.
Mm. Den har jag åkt på.
Det har du åkt på, ja. Ja, ja, trevligt.
Suttit på höst, räfsa bakom och...
Ja, jajamän. För det är ju Lars där i mitten och då när de var på Anneberg. Och sedan så då... ja, i många fall så han var ju väldigt klurig och väldigt skarp. Jag kunde en hel del bibelcitat och annat. Det jag förstod att han var kunnig i Bibeln. Jag tror inte att vissa sa att han kunde Bibeln utan till, men det tror jag inte. Men
och nästan kan jag lova dig.
Alltså, nej, men han var ju sån. Men han var ju väldigt speciell, så jag kan väl förstå det att han kanske var väldigt trevlig att prata med, så man kan nog i vissa fall kan vara rätt så jobbig hemma, det är mycket möjligt. Men det var så med speciella personer.
Men det han pratade med, så kanske inte de visste vad det stod i Bibeln, utan kunde ta vilket som helst.
Ja, nej, men han slängde sig med mycket sådana där bibelcitat, han gillar det. Det är framförallt Gamla testamentet som han pratade om.
Han var ju infrusen nere i Sygorgien. Ja. Och var fångad bort där. Och det enda han hade att läsa var ju Bibeln där.
Ja, just det.
Ja, mm. Så det var mycket därför. Och sen så han drog ju alltid till med någonting ifrån den och sådär. Ja. Och sen när det kom Jehovas vittnen ibland. Ja. Han älskar ju att prata med dem och diskutera med dem. Ja. Och han, jag heter deras tidning.
Vaktornet.
Just det, den prenumererade han faktiskt på.
Se det.
Han ville veta liksom hur de tänkte och sådär.
Ja. Mm. Ja,
det här var väldigt speciellt.
Ja, det var ju ett par år som han var där i Sydgeorgien då på det här valfångarna. Han bodde ju där ett par år. Och sen åkte han ju runt en del på själva. Det kommer vi till i det här brevet som han skrev, sin släkthistoria då. Som vi fick tillgång på det viset att det var ju då att de skulle ha en bok som utav Olle Ljung på med någonting, Invalssläkten då. Och så på något vis så fick ju Conny Kjellvik nys via det här att det fanns ett brev som han hade skrivit då som var till hans kusin Elsa då, som väl var någon sorts kontakt till Ingvallsböckerna då. Då skrev han sin släkthistoria på ett brev. Och här ser vi ju det här brevet då. Vad fint han skrev egentligen. Och Conny Kjellvik fick nys om det här. Och han visste ju att jag kände Lars ganska väl. Och Så jag åkte till Lars och frågade honom det här. Ja, det går bra, så jag sa, får jag trycka det i byavladet, så skriva ut det och trycka det. Ja, det går bra, sa han. Men han skulle ha tillbaka dem. Ja, jag menar, så det fixar jag, så jag kopierade det här brevet då, och så förstorade jag upp det lite grann då, till, så att det skulle bli lite mer läsvänligt då. Och sen så pratade jag med Conny om det här, för att det var en del ord där som, så vi satt där och pulade med det här och fick så småningom det här på vanligt språk då, kan man säga så, för han skriver ju som det låter, som många gjorde egentligen förr. Det var ju inte så det jättemycket med skolgång på den tiden, men man skrev som det låt. Räng stavar han ju med ä, det är ju så. Jag vet, jag har ju andra dagböcker och sånt som jag har tittat i, de skrev ofta så. På det här viset. Så det är väldigt fint skrivet faktiskt, tycker jag. Vi kan väl egentligen läsa det vad som Conny Kjellvik skrev då, som förord till det här. Nu har det här rariteten här, Byabladet, som vi tryckte då 95. Och då skriver Conny Kjellvik så här: Arthur Torstensson var vad man idag skulle vilja kalla ett stort original, men med en stark filosofisk läggning. Jag minns honom bäst i sin framträdande mustascher, som en man som var mycket bibelkunnig, men jag uppfattade aldrig honom som speciellt religiös, eller att han skulle försöka omvända någon. Men man kunde hålla långa utläggningar om bibelstexter och gjorde egna uttolkningar av dem. Nedanstående brev har tillkommit på grund av att en släktkrönika skulle utges. Enligt uppgift gällde det Olle Ljungs invaldssläkten, som Torstensson tillhörde. Man kan nog utgå ifrån att det var med stor möda som Torstensson skrev detta långa brev. Han kallar ju själv skrivandet för gott att ha ett arbete under tak då det regnar. I själva verket tog det honom flera veckor att färdigställa brevet. Det kan man utläsa av originalbrevet, vilket röjer pennbyten med olika bläck samt temperamentsväxlingar i handstilen. Att tiden på valfångarna gjorde ett outplånligt intryck på Torstensson förstår man, då man till och med gav några av sönerna namn efter valfångare. Kanske var detta symboliskt tänkt. Dessa båtar skulle ju verkligen rida ut hårda stormar, strapatser på haven som människan i livet. Stavningen har till största delen bibehållits. Den visar att man kanske inte gått någon längre tid i skolan. Han skrev många gånger orden mera som det uttalas än stavas, vilket tyder på oräddhet samt ger brevet en personlig ton och charm. Det förefaller som Torstensson fört någon form av dagbok på grund av att det är många exakta tidsangivelser som förekommer i brevet, vilket annars verkar omöjligt att minnas. Brevet kan vara en tankeställare för oss människor av idag, som sällan eller aldrig kommer oss för att skriva ett personligt brev. Brevet publiceras i sin helhet med några få undantag efter samtycke av Torstenssons efterlevande barn, Conny Kjellvik. Det är fint skrivet utav Conny på det här. Och nu tänkte jag läsa det här brevet, och då är det ju som så att det finns ju i det här, så det finns så kallade N-ordet finns ju med i det här inga texten då, alltså en del har så allergisk mot. Är det någon som har något negativt om det?
Att, så på den tiden.
Det hette så, och han var inte rasist och inte något sånt, så att han menar inget illa med det. Så det är ju som det är. Och det användes flitigt, och det användes ofta till alla möjliga grejer utan att det var något illa ment. Det var ingen rasistiskt i det. Då ska vi se. Kära kusin Elsa. Tack för brevet av den 26/4. Hade jag inte bort svara för, men idag regnar det och då är gott att ha sitt jobb under tak. Roligt att höra att du är kry och har intresse av släktforskning. Det har tyvärr inte haft hittills. Har nöjt mig med att vi alla är från Adam och Eva. Men du kanske väckt björnen som sover, inte för tidigt. Nu våras det bland bergen. Även här i Anneberg. Undrar om verket ska bli torrt eller med kött på benen. Det blir väl som Hanko födde Irad och Irad födde Metusalem och Metusalem födde Metusalem och så vidare. Det är ju från Bibeln det här, från Gamla testamentet, Moseboken. Eller om deras liv och gärningar, mörka och ljusa, i dagen och i skuggan, i nöd och välmåga, sjukdom och hälsa, ska relateras. Det fattar jag inte riktigt att sådan får nog åkas förbi. Jag skulle relatera alla glada och tragiska stunder och öden och drömmar i mitt liv finge jag av hela sommaren att skriva på och i så fall andra likadant hela släkten. Det blev en tung bok ur flera synpunkt. Jag ska här anteckna som Hanko, far, alltså på Tjernhanses far då. Per Hildebrand född den 4 oktober 1869 i Bäcktorp, Esleskog. Han genomskrick Karlskoga praktiska skola från 1888 till 89. Så ett läsår i princip. Reste till Amerika 1890 där han arbetade som smed med mera. Gifte sig där år 1892. Med Ida Kristina född Nilsdotter från Sundingen i Laxarby. Reste från Amerika i augusti 1893. Hans fru Ida Kristina född den 3 juli 1871. Dog den 21 oktober 1950. Begravd i Laxarby den 12 november. Reste till Amerika i mars 1891. Därifrån 1893. I sitt äktenskap hade de 8 barn, 5 pojkar och 3 flickor. Elisabeth Ester född den 28 september 1893 i Sundingen. Torsten Henry född den 13 januari 1895 i Bräcktorp. Nils Arthur född den 1 oktober 1896 och död i Bräcktorp. Helga Maria 14 november 1897 i Åmål. Och sen kommer Nils Arthur född den 30 december 1898 i Åmål. Alltså man gjorde ju ofta så för att dog ett barn. Så nästa barn som kom av samma kön och så fick det ärva namnet då. Det var väldigt vanligt för. Och sen kommer Johan Hilding den 12 maj 1902 vid Kittelshögen. Och Ellen Frideborg den 9 april 1904 i Kittelshögen. Och Oscar Hugo född den 25 juli 1905 född i Kittelshögen. Här något om mig själv. Nils Arthur född den 30 december 1898 i Åmål. Omhändertagen av fru Karlmark. Vi bodde granne med urmakare Lund. Det var före staden brann. Flyttade till Kittelshögen år 1901. Flyttade till Sundingen 1906. Flyttade till Näsbyn i Laxarby 1907. Då jag inropades på auktion i kommunalrummet. En skolsal på den tiden. Man gjorde ju så då, fattigvård och detta, att man sålde folk. Och det var ju då till lägstbjudande som man sålde. För att det var ju det beloppet som de fick då för... som de skulle betala för, som fick de pengarna va. Så det var det lägsta budet så, som fick det här då. Och det blev ju det att var det arbetsföra ungdomar i den åldern så kunde, de fick de ju nästan gratis då för de kunde arbeta hemma. Medan däremot om det var småbarn och annat då som inte hade så mycket nytta och då blir det mera pengar då. Det blev förbjudet i Sverige 1918, så det måste ju vara ett livsöde och en märkning för livet. detta också. Han blev inropad av dödgrävare Anders Bo. Därifrån till Kittelsögen i januari 1909. Var han ju inte gammal. Då var bärplockning och skogsarbete inkomstkällor. Här kan nämnas massaved 30 öre och blåbär 5 öre liter. Så gick det in med skogshuggning på olika platser till år 1915. Så det är ju en barnunge egentligen som arbetar så här med det här för att få in. Den 1 mars fick jag drängplats hos Anton Johansson på Kronan i Laxarby. Fick 20 kronor i lön. Därifrån 1917 till Bågen, huggning av timmer. Till Uddevalla, därifrån till Grättve i Äsleskog, huggning för Fängeforsbruk 1918. Till Sven Pettersson om Mosen, Laxarby, som dräng då jag hösten samma år började värnplikt i Vänersborg. Då jag vid utryckningstiden drabbades av skulderbladsförlamning för vilken jag sökte bot i Åmåls sjukstuga i 3 månader 1919-1920. Det har nu väsentligt förbättrats. I mars 1920 tjänst hos Daniel Danielsson Backa i Laxarby. Lön 100 kronor per månad. Hösten 1921 började arbetslösheten och Daniel bjöd 80 kronor. Det tog jag och slutade. Fick arbete och järnvägsbolaget Mellerud Arvika genom Sandblom fram till Skåpafors. Började i Våxvik i Värmland. Därifrån till Bengtsfors och Ärtemarks Lund. Där jag slutade som trumläggarbas. 1922 kom order från efter linjen att alla som inte var familjeförsörjare fick sluta. Jag tog då min filt, min ryggsäck, gick till Bengtsfors. Av cykelreparatur, Ring köpte bra namn på en cykelreparatur, jag tänkte Ring. Men köpte jag en rätt bra cykel för 60 kronor. Åkte direkt till Halden, Fredrikstad, Moss och Härten, Tönsberg och Drammen. Cykla varje dag i 2 månader för att få arbete. För att få mat fick man inte. Ingen norrman ville ha en naken dräng. Utanför staden var nattlogi på torraste platsen man fann och så filten över. Att nämna de många ställen jag där besökte kan jag inte, det vore dumt. Men jag och Lars pratade ju en del om det här och det var ju väldiga problem han hade det. Fattigt och bedrövligt, och fick han en brödskalk så var det ju det. Annars så var han ju utan mat, dåliga kläder, knappt kläder på kroppen. Och vid ett tillfälle så skulle han natta över i ett magasin eller någon la-aktigt. Och han kröp under där och la sig för att sova. Och det var i, på morgonen så vaknade han och då låg han bredvid ett lik. För att det var alltså de har lagt, när folk dog förr så la man ju dem i uthusen då för att ligga. Så han har sovit där bredvid liket på den natten. Så det var mycket umbärande på många vis som man tycker är kusligt och hemskt idag. Men vi har nog svårt att sätta oss in egentligen hur det var och var så här utsatt som han var. Vid hyrkontoret, när han hade kommit fram alltså nu, trängdes tusental och skulle mannar förhyras, började kön strax efter midnatt. Jag tyckte mig se bolären då han från sina höga kontortramp hang i dörrarna och panikhög och skrek. Vet hut pojkar, alla ville in och dörrspeglarna sprängdes. Den gången fick jag hyra och näcka en gammal valkokeri tillhörande Skottland. Lön 130 kronor och som mönstra på för läkaren som hade brott med dessa dagar. Inkommen till doktorn röt han, ned med byxorna. Upp med skjortan, gapa, helt om, böjer framöver. All right. Och så var nästa man. Och så i hast till konsulatet, det skulle vara världspass. En dag i slutet av juli stävade vi ut från Nötterö. Barry som mål. Det här togs vatten och kol med mera. Här mönstrade oss svarta och kopparfärgade folk, och då stor hunger rådde så var allt ätbart i skutan från potatisskal, fiskrens som bortblåst. Då det som var boklös och vakt blev kvar med mera, så gömde sig många i båtens inre. Då vi lastade kolen med mera skulle vi gå, skutan skulle uttömmas eller rensas för hand. Kapten med humpiska som påfösningsmedel, och så började ett farligt liv. En ström av svarta upp i, och rädda var det för våran kapten. Han röt som en löve och kastade, många kastade sig i vattnet. Något över 40 kom upp då vi gått ett dygn. De kunde inte kasta dem över bord. Det låg en viss affär i detta. 40 man arbetade gratis och AB. Men det kunde ej bli 400 för proviantens skull. Vi gick direkt därifrån till Sydgeorgien. Det är alltså nere i Sydatlanten. Det tillhör väl England idag, långt ner. Det är där man brukar ha läger innan man går till Antarktis. Alltså för de här expeditionerna som de har varit ut på isen då. En del land sågs ibland. Trinidad gick så helt nära Sydamerikas kust. Vid ekvatorn skulle alla döpas, det var som vanligt, och det skulle vara allom bekant, så därom vill jag inte skriva. På Sydgeorgien var kusligt för en ovan. Havet hade kastat upp berg av benrangel och ruttnade kadaver av val, och stora kroppar vräktes hit och dit av vågorna. Massor av stora fåglar sökte sin spis. Stormen piskade vattnet till nederbörd. Som väl var inte alla timmar lika här, växlades fort. Men jag trodde mig vara i dödsriket. Och det luktade som en hade svårt att andas. Vi fick ha hast ta ombord 9000 tomfat här, sedan gå till Sydshetland och Jökhamn, dit vi anlände efter 64 dygn från Tönsberg räknat. Platsen vi ankrade på hette Port Hockhorroy. Där började jagarbåtarna sin jaktlycka, och ingen brist på vatten och is så långt den kunde se av de märkliga isväggar som ofta försvann med molnen. Hur höga det kunde vara kan jag inte säga, och alla små och stora tråkiga kan jag inte berätta om. Och det var ju väldigt svårt det på de här valbåtarna och valjagarna som de höll på med. Och de slaktade ju valar och tran och annat som de skulle ha. I detta kokeri i Näcka var ett arbete som kallades kältömmare. Det var fruktat av alla då vi hyrde fast och kontrakt var inte att välja. En bohuslänning, Einar Olsson, och jag blev fast för den. Han fick ryggmärgslidande efter en månad. Arbetet var tungt och hettan outhärdlig i längden. Varje dag konsumerade jag 15-20 liter vatten och minst 5-10 hektar socker. Och början var senast klockan 3 på morgonen, och slut, en var färdig, måste vara klart klockan 5 på eftermiddagen. Arbetstiden som kortast var klockan 6-6. Sedan övertid med en krona per timma. Då Olsson låg hela återstående tid kommenderades negrer att greja hans arbete. För att rättvisan skulle bli 100% byttes jobb varje dag. Det fick vara 3-5 negrer i hans ställe. De var utsvultna och veka av hungersnöden, men de tålde hettan bra. De blev aldrig så sönderbrända på kroppen. Ja, det var hårdaste arbete jag haft. Hade det varit 14 dagar till hade jag säkert gått över gränsen med väderleken jordens slut. Hala ankar och så iväg på natten. Eller fastna i isen och ingen chans att se vänorterna mera. Men glädjen blev inte långt. Ett rocks rev gamla Näckar så vatten sprutade i förrummet. Det är ju en isberg då. Det blev låsning av de 4 fyllda oljefaten akterut. Och sakta i saktare farten. Det var tryggt arbete. Pumparna öste ut så fort det sprutade in. Så farligt var det inte. Här drevs träkilar in. Förskalningar kring och gjuta betong. Sen lasten ned igen. Sedan var jag med en natt då hinkar. Vi fick armgång med hinkar från man till man. Så kom vi upp till Montevideo. Där kom läkare ombord. Han såg mig i ögonen, skakade på huvudet. En liter madeira och så fick jag lust att arbeta bättre. Och glad i mat har jag varit och kommer mig så fort igen. I slutet av juni 1923 var jag åter i Tönsberg och sang. Ingeborg mötte mig på Tönsbergs torg. Jag hade några små plock från min första gröngölingsresa från 1923 till 24 med Sevilla. En skotte. Då vi var i land Contarino, Riffa, Rio de Janeiro med flera platser. Och 1924 våren blev jag akterseglad av Näcka i Cardiff. Jag hade då tur. Han gick under utanför Sydamerika. Där vilar han än idag. Jag fick ny hyra genom en kaplanpräst på kalas i stan. Sevislagen. Med i båten Busen på Tönsberg. Val kom till Sydgeorgien där jag övervintrade i 2 år. Hemkommen fick jag och 2 andra vägarbeten. Gifte mig den 17 juli med Ruth Paulina född Andersson den 18 mars 1907 från Lillhanget, Hungerstad i Svanskog. Fick arbete vid Fängefors bruk den 1 september 1926. Flyttade till Vallarna i Humletorp den 2 december 26. Bodde där till den 2 september 1929. Då jag bytte en liten stuga och stommen frösko. 1939 den 14 mars flyttade vi till Bocklarud. Som jag är arrenderade av bröderna Melin. 1942 köpte vi Anneberg. Och flyttade hit 1 november samma år. Jag hade arrendegärna kvar på 2 år och kunde inte längre klara arbetet vid bruket dagen och jordbruket om natten. Då mörkets gärning är dagens skam. Och slutade där med 1943 års början. Bocklarud överlekte jag till en annan från Sörgården i Laxarby. Sedan dess har vi knogat i Anneberg och sett till min stuga i Frösko. Här är lugnt och skönt på sitt vis. Och man har förtröstelsen i sitt arbete. Arbete fattas aldrig. Och man utan anspråk arbetar på sig själv. Den bästa arbetsplatsen jag har haft var Fängefors AB. I vårt äktenskap har vi 8 barn i här nämnd ordning. Anders Harder Antoni. Född den 29 november 1926. Kuno Harpunus född den 16 augusti 1928. Gift med Selma Sonja född Olsson född den 4 juli 1931 i Hjärtemark. Asker Leonard född den 6 januari 1930. Märta Theresia född den 14 september 1931. Gift med tapisören Lennart Lundberg född den 1930 i Mora. Assar Kjell född den 25 december 1933. Selma Evelina född den 18 januari 1937. Och Lars Olof född den 17 november 1942. Ann-Marie född den 31 januari 1945. Här kan nämnas att ingen av barnen har genomgått skyddskroppsympning. Att slippa från detta har varit mycket svårt. Avslag hos barnavårdsmyndigheten, länsstyrelsen och medicinstyrelsen och kungen den 30 augusti 1930 utan resultat. Lyckades sedan 1934 och nu för Lars och Ann-Marie den 8 april 1953. Ingen av barnen har under växttiden varit sjuka eller föranlett oss att vaka en timma. På den tiden våra fäder hette slavar kunde kungen ingen mot hans samvete tvinga låta. Nu är annorlunda med den fria viljan. Ja, du som har gått om tid kan väl sålla ur det du tycker passar i denna kladd och sända till Ljung. För nu har jag brott med stängsel, virke och jordbruk och husreparationer. Så du gör i allt som du vill och förstås angående forskning i nuet också och bakåt. Som sagt, en bok ska jag väl ha och kanske mina barn ska ha varsin. Därom får de bestämma själva då det är sitt provet. Arthur. Det var väl ett fint brev. Tänkvärt verkligen. I dagens samhälle, vi har svårt att tänka oss det här, att folk kunde ha det så. Men det var ju inte helt ovanligt för. Det kan vara bra att blicka tillbaka på såna här saker lite grann. Tänka på vad bra vi har det idag egentligen så sett. För att... framtiden, den vet vi ju ingenting om, men det är tankvärt verkligen. Är det någon mer som har någonting att säga om Arthur som kände han så? Ja, precis. Nej, men då kan jag berätta det att han byggde ju då sin epatraktor och detta, och elverk hade han ju där borta på detta. Och han kom ju, i och med att vägen till Petersjö, alltså Myrvägen, gick ju igenom där, så såg man ju honom rätt så titt som tätt han kom där. Först så kom han ju då med sin gamla Ford som han gjorde när han skulle med sugga till galten då, på den. Och han kom ju även med sin gamla bil, jag kommer inte ihåg vad det var för märke nu, men han var ju...
Morris.
Ja, det kanske var en Morris, ja. Ja. I alla fall... sen så var det väl några krångor med traktorn när han skulle bort med sugga, så då... var han ju uppfinningsrik, då var ju inte något fel på. Och han gjorde ju helt enkelt så att han rökte ur baksätet ur den här bilen. Och lyckades få in sugga i baksätet på bilen. Men han fick inte riktigt plats, utan då fick han veva ner sidorutan på den andra sidan. Så stack ut med hela trynet på det. Och sedan så fick han igen den bilen och så körde han den med den till galten då. Och så stannade han vid affären ibland och folk var ju rädda för den här suggan som stod där med trynet på. Så det är ju ett sådant speciellt minne som den tyder på kreativitet. Och
du vet inte var han for till galt?
Nej, jag vet inte. Det kan vara bara till Kängebo, det vet
ja, jag. Ja, men jag har sett en grund och vad kom han inte med en sån här gammal Fordsen Höglund tror jag.
Ja.
Fordsen Höglund i Höglund.
Ja.
Hade han en sån?
Ja, en sån hade han.
Bilen minns jag inte att han hade den sugga i. Men
nej, men
han
hade
han. Först han hade ju galt då 63 i alla fall. Var han aktiv då med griser typ 63-64?
Ja då, det var han ju. För att det var ju...
De hade ju gris så länge jag bodde
där. Jo, sen hade han också gris. Ja. Men just att han hade sugga med det. Han hade
grisar.
Ja. Och 61 var ju då han köpte en myra då. Och då hade han ju det och då åkte han ju förbi hemma.
Ja.
Så det är efter det då som jag träffade på han då på det här.
Och det här. Men han var lite sådär att han köpte myra liksom. För han bodde nästan borta i Anneberg faktiskt.
Ja, ja.
Var mest där borta.
Ja, ja.
Frides mest. Och gå där och lulla för sig själv och greja.
Ja.
Det gjorde han.
Alltså ungan och hon, de bodde i Myra och han bodde
ja, i Anneberg. Ja, farmor och Lars och jag.
Ja.
Och så kom han ibland.
Ja.
Och sådär. Och sen, klart han var med och jobbade ute på åkrarna och det.
Mm.
Men laggården och den biten och djuren, det var ju farmor och som fick sköta den biten.
Ja.
Han var inte mycket för det.
Nej, precis.
Det var motorer eller annat.
Ja.
Han var väldigt speciell. Han tog ju vara på allting.
Ja, det gjorde han.
Ja, det gjorde han. Och
kunde
han skulle räta spik.
Mm.
Och då stod jag med honom borta i Anneberg. Jag älskar att stå och greja med honom emellanåt och sådär. För han var ju, ja, pratade och sådär.
Mm.
Han rätade spiken och jag oljade in den liksom. Stod vi i lilla verkstaden han hade där och så.
Ja.
Ja, nej, han var väldigt speciell. Men alla hade ju, han hade ju väldigt respekt med sig.
Ja. Vissa vet jag, de var ju rädda för honom. De var ju för ung och dubbel och så de var inte rädd för honom. Men det, han var ju väldigt speciell så sett. En del barn var ju rädda för med det här skägget. En del barn var ju rädda för med det här skägget och det här.
Som... Ja, jag kommer ihåg att han var mustasch också, men han hade ju humor också.
Ja, slagfärdig var han.
Alla, och här, detta kortet är ju gammalt då, eller sen 70-talet, och där har han ju, där är han gammal och han är sjuk.
Ja.
Han har ju diabetes plus att han har varit, jag tror han hade legat inne där till och med innan han, innan det kortet togs.
Ja, när han...
Och dasma också.
Ja, han fick ju det när han blev gammal där.
Myrevägen då som var där, där han var, när han hade sjukdom där så syster Dagny då, hon skulle ju dit en gång i en vinterdag 1979 och då var ju inte vägen plogad till Myra. Nej. Utan då tog ju Bertil Nilsson traktorn och plogade upp vägen och han körde fram och han vände fram på vid ladugården vid Myra och sen körde tillbaka. Och då kom ett ensamt lok norrifrån och kolliderade med Bertil så han omkom ju där. Och det gjorde ju sen då att då kom ju det upp det här igen. För det hade varit på tal tidigare då att de skulle bygga en ny väg till Annenberg och Myra. Och då blev det på pränt att det skulle bygga. Då var ju Lars där och fixade så han gjorde ju det mesta där. På den. Så det är så.
Vi gick ju den här gamla vägen över förbi Petter Sjö till skolan när vi var små.
Ja.
Så det är det vi berättade om. Vi hade ju att det var någon som hade dött där och så vi var väldigt rädda när vi var, gick förbi Petter Sjö.
Ja.
Men det var ganska läskigt.
Ja. Det är läskigt. Det är du, han Carl Kjengren då som drunknade där då. Ja. 97, det är den som de sa spökade där då.
Ja, precis.
Jag byggde ju en stuga.
Ja.
Jag byggde ju en stuga där och då kom ju Volker Andersson kom ju till mig och sa det att hur vågar du bygga där för det spökar ju här.
Ja.
För han sitter där på andra sidan stranden på kvällarna sa han och det här. Så han skulle aldrig bygga där sa han. Nej, så det var bra då kan han passa barnen så inte de ramlar i sa han till. Så det var djupt rotat att det spökade där.
Jo, man hade väldigt bråttom förbi den sjön.
Ja, alla mörk och så. Nej, det är ganska svårt att tro så att folk badade och hade kul alltså på det viset.
Du såg var en som fiskade. Ja. Finns det fisk där
också? Ja, det finns ju rudor och det. Eliasson satte ju in kräfter där.
Ja.
Och det gick ju bra då ända tills jag och han satte in och det var år eller vad fan så det var. Och det åt ju upp kräfter och det. Så det gick väl inte så bra. Men nej, det är ju en speciell historia om det. Så att
vilket år dog han? Ja.
1980. Och han dog väl på nyårsafton tror jag.
Ja.
Och Rut hon dog ju 1988 tror jag. Då jag var ju lite yngre än han, var ju 9 år yngre än honom också. För början var så sant.
Men det måste jag för dagbok som du sa, men han var ju så noga med att datera allting.
Ja.
Tillbaka i tiden.
Mycket noggrann.
Var det ett år det var utan till och med vilken dag och vilken månad.
Ja, han måste ju ha blätt i den då eftersom det syns ju på brevet att han har gjort ett etapper. Så han måste ha blätt i den här förmodligen dagboken som han hade då. Och det
han finns satt det. Ju på sin kammare rätt så ofta.
Ja.
Och den kammaren gick man inte in i. Om inte man blev liksom typ inbjuden mer
eller mindre. Det är väl till vänster där uppe på bakom huset va? Till vänster på... Där uppe till vänster.
Ja, ja.
Och bakom på det huset där som syns i bakgrunden där. Som man satt mycket där. Och titta och klura. Ja, senare så var det ju som så här att han kom ju då med sin Morrison du sa. Och det var ju då dags för kontrollbesiktning av 64. Det började med det här. Och så kom väl han körande från området. Polisen stoppade han, och han hade inte lust att stoppa med sin gamla bil, för han visste det att han var inte så frack. Men han körde förbi. Polisen hängde på honom och fick ju stopp på honom. Och så frågade jag det, varför han inte stannade då med polismans tecken och ljus och det här. Ja, så är det polisen, sa han. Jag trodde det var Tivoli. Så han blinkade var det. Så han var ju slagfärdighet därpå. Med en gång, så det var ju ingen bräcken så. Och, han var väldigt speciell och så också kan vi säga så där. För en gång så fick han ju för sig att han skulle skiljas från Rut. Och det var ju mot slutet där. På det här. Och Nordström, prästen, skulle dit och medla. Och han pratade då med honom och sa, hon är ju så bra och hon bakar och grejar och har sig och du skulle ju inte klara det utan henne. Och varför nu är på ålderns höst när du är så gammal och detta. Det här då, sa han. Men då svarade han ju direkt, jag har inte sagt något, vill du ha henne så ta henne.
Så det. Han var glad att han hade henne.
Ja. Ja, det blev väl aldrig någon skilsmässa tror jag, det var nog bara en sån där. Så det, han var ju för gammal och sjuk då.
Ja.
Så att nej då. Ja, det var Arthur Torstensson där, får vi se vad det blir. Vi ska väl ha lite kaffe eller någonting här, eller hur?
Ja, eller paj kanske.
Paj kanske, ja. Ja, visst.
Mm. Men fanns det någon Pettersson på Myra också, eller har jag bara blandat
ihop? Nej, Carl Pettersson bodde ju på Myra, den kände ju farfar väldigt väl. På...
Ja, för jag kommer ihåg att vi pratade alltid om Pettersson på Myra.
Ja, farfar och han var ju polare.
Ja, det var jag, precis.
Så att Anders Olsson då. Och, men det är ju före, det, ja just det, han arrenderade ju Myra då.
Ja, ja.
För att det var ju egentligen kronan som ägde då. Och sen så då när de sålde till Torstensson, då delade de av Myra då jämst med järnvägen då. Just. Ah, så att boningshusen och de här åkrarna kom på östra sidan då. Och de andra skogen och även åkrar, det var en del åkrar på andra sidan också som det såldes då till skogsbolag. Och de åkrarna där på andra sidan, det berättade min far att det har han plöjt. En gång i tiden, så länge sedan är det inte.
Nej.
Så sett utan... Han tappade en klocka där en gång, men han hittade den igen när han såg i ett gicketurver och tittade, så blänkte det på något ställe. För de åkade. Därför kom man ihåg de åkarna.
Men var gick vägen till Myra? Den gick ju inte som den går nu så att säga då.
Nej, den gick över in vid Allan Nilsson då.
Ja, den vägen.
Ja, och där. Över det. Och
sen över järnvägen då.
Sen, och sen över järnvägen, förbi Peter Sjö då, och sen sen över järnvägen. Och bort dit, bort till Myra. Mm. Och redan till för första början då så gick den ju förbi det som kallades för Hults by då.
Ja.
Inte många som vet att det har varit en by där uppe, men faktiskt så har det gjort det.
Mm.
En relativt stor by faktiskt, ja. Med mycket folk som bodde där.
Var låg den, sa du?
Den låg alltså, men säger då, Damberget och Fågelberget är ju rester utav Hults by då. Sedan så var ju boningshuset, det stora boningshuset, det var ju då det är en kulle längre norrut där ifrån där. Plus att det var andra boningshus där. Det är ju då fem familjer där då som bodde där med massa barn och annat då. Och det var ju en del inhyst folk också för den delen. Och det kom ju ett, det var Dan som hittade ett brev då ifrån en tidning 1860. Att det hade skett några som hade bränt inne då på Hult. Och det var ju där bort i den byn då. Och det var en 16-åring och en 8-åring tror jag det var. Som brann inne där just. Det var ju en gammal soldatänka som hade då bosatt sig där i det här resten av detta. byn då, till 1860. För Husby res ju då 1832 i och med lagarskifte. Då reste ner och då blev bara Erik Eriksson kvar med sin familj och hans bror och så vidare. Och de andra då, Kindgren fick ju då, han drog ju då Klockarebo på detta här. Och sedan så Bryngelsson, han fick ju Kindgrens stuga då, som fick heta Kindgrens stuga i och med att Kindgren flyttade dit sen. Och sen så Änga där nere, där Odd bor nu berar då. Och sen så gatan, som då, det är ju de delarna som blir det. Sen delades marken upp, husen där revs. Huset på gatan byggdes lite senare, det byggdes 1860. För att materialet till det huset lades då på den så kallade svältan som gick då i Rängsvingenvägen där nere. Det kallas svältan, det gäller för den så dålig jordmån på den. Så det är västra sidan där emot det. Och det som är mot låga här, det var ju Änga då. Och det var ju då Per Larsson då som drog den biten då. För de lottade ut mycket det här då. Och hans son då, August Persson, han började ju bygga det som är boningshuset idag på Hult då. Ja, han började väl själv lite grann Per då, men han... Så han byggde magasinet nere vid dammen och sen så lag hon mycket närmare huset. Och så bodde de på Änga. Men sen då så när August Persson byggde klart, började bygga på det här. Då hade han köpt upp både Klockarebo och det här utav Erik Kindgren då. Men han tog sig väl lite vatten över huvudet där. Så att han klarade dåligt av det. Det fanns väl skrivna kontrakt och andra saker. Så att han, C.P. Eklund ifrån Låga. Han tog ju då, kom ju in då som ägare en tid då innan Peter Eliasson kom då. Och Peter Eliasson byggde ju då i ordning huset. Mer än så som det är nu idag då på det här. Och plus att han flyttade upp magasinet nerifrån dammen upp till där det står idag. Och byggde en annan lagård. Samtidigt så var det ju det att när han byggde den här lagården så norr om magasinet hemma på Hult och där fanns ett stort vikingaröse med norskt påbrå. Och sedan så det fanns ju två gravar till där bort bakom Kindgrensstugan. Det är där den här skatten som ligger på Historiska museet finns. Den är därifrån. Men i alla fall Peter Eliasson då, häradsdomare och allt vad han var, han tog ju sten därifrån det här stora gravröset och la i bottenplatta på lagom. Och där är ju ungefär en 60 kubikmeter med en sten då. Det röset är ju en del utav det, det är inte allt därifrån. Men det är soprent alltså, det är borta. Och det är ju lite roligt för att när jag var pojk då så var det så att... Farsan han hade lånat ut ringvälten till Axel Resbil. Och så skulle det då börja regna och då så var han sur för det för att nu fick han inte vältrat. Och då så sa farfar det, ta den gamla välten. Vad var det den då? Den är vid grava. Och jag fastnade för den vid grava. Och pressade ju farfar då på det här. Var den? Men alltså det är sånt man inte pratar på. Och det är ju som så att farsan då, han var ju noga med det. Att hade man lovat att hålla tyst om någonting så skulle man göra det. Så att han blev ju sur då och gick därifrån då. Men sen så då när jag köpt ut och sen så gjorde rent där bort i hagarna. Och drog bort gamla tröskor och annat ur haget där för att göra rent. Så såg jag att det var stensatt bort på ett ställe där. Och då förstod jag att det var gran. För jag hade ju pratat ett hel del med Conny Kjellvik om detta, att det fanns några gran där. Så då fick jag reda på var den platsen var, för jag visste ju var den där välten var och alltihopa. Så på det viset så finns det med nu i det här Sockerpedia som vi håller på och grejer med nu. Den här historien har lite utav varje om detta. Ja, det var
paj. Vad var det för grav då menar du?
Ja, det var ju det var ju stengrav, om man säger den grava som de plundrade då. Uh-huh. Det var Erik Kindgren där som tog sten då till sin smedja. när Peter Eliasson då, han fick kontrakt på järnvägsbolaget för att göra finsmide. Han flyttade in då till Hulte och göra lås och gångjärn och annat då. Och då samtidigt ungefär så gjorde Erik Kindgren då, han byggde då sin smedja. Alltså det var, fanns en stor björk där nu, den är väl borta nu, men det kanske du Ingmar kommer ihåg, en jättestor björk som var nere. Där nere stod hans smedja. På detta som kallas Björkebacken på den tiden. Men, och de började smid då. Och då tog han ju sten då ifrån den här grava som var precis norr om Kindgrens stuga idag. Och det fanns en grav lite längre norrut där som också hette några grejer i, som också de har tagit sten utav. Det var bara en stor flakhäll kvar. Och det tog ju jag det en dag. Jag visste ingenting om det här. För jag behövde en bro över en liten rännhill hemma. Så jag tog ju den stora sten och la där uppe hemma. Så det får jag skuld till. Men jag har skrivit ner det.
Alltså,
på det. Men alltså så det är egentligen illa, alltså den här Kindgrens smedjan när de rev den då. Och det var ju då 1914 som de göt matbordet då i lagorna. Och då tog de ju de stenarna ifrån det. Så det är egentligen för tre gravar i lagorna i Hult.
Och den här Peter Eliasson var en väldigt stor gubbe där.
Jättestor gubbe. Han var kyrkvärd, häradsdomare och lite av varje.
Han har papper hemma också. Han var med och köpte när Mangan gick i konkurs hemma.
Ja.
Så köpte han och en gubbe till, köpte upp en hel del där. Och ja, han var väl ombud för den Olsson som blev ägare. Och Olsson han sålde ju Kingebol till det där Manganbolaget. Ja. 1918 eller något sånt där. För 50 000 kronor.
Mm.
Sen gick det i konkurs. Mm. Och då ville väl han vara tillbaka. Men han hade väl svårt för att göra det. Utan då fick han väl Eliasson till att sköta om de affärerna.
Ja.
Så då köpte de tillbaka. Och det var, tror jag, om det var Dals i Skuddebyns den dag, det var flera ställen som Eliasson köpte. Ja. Och sen fick dessa som väl hade lämnat intresse då, ut sina gårdar.
Ja.
Så att han köpte tillbaka Kingebo för 50 000. Han hade, och då hade det byggt tre hus och en stor laggård och byggt upp massa hus. Så han gjorde bra affär den gubben.
Ja. Nej, men Eliasson...
Och jag tror han var inblandad i Gyltungebyn också, den där Eliasson.
Ja, det var han, vet du. Det var han på... Framförallt sen Nordström kom ju sen in i leken där.
Mm.
Och, men han gjorde mycket fastighetsaffärer, Eliasson då. Och han lånade ut pengar då mot papper då. Vilket han då gjorde då, så att det var någon slags börjenförbindelse och såna här saker. Så han fick ju tillbaka en del. Och ibland var han ju väldigt illa ute. Vi har sett det i gamla papper att...
Kan jag bara få avbryta lite?
Ja.
Och fråga, vad många är det som vill ha paj?
Vad är det för paj?
Det är köttfärspaj. Och lite sallad.
Mm. Köttfärspaj går bra.
Ja.
Och dräcker av panna.
Ja. Det var...
Ingen jättestor bit.
Jo, du får en jättestor bit. Nej. En, två, tre. Så har vi mer. Ja.
Ja,
vilka
då?
Fyra. Leo.
Ja, det är fyra.
Fem. Ja, jag kan ta.
6,
lite grann.
7, 8, 9, 10, pang, det slår jag. För då, vad heter det? Pang, vi
borde
få skälla upp det. Vad sa du? Ja, i
11
då.
Vi har ju ätit farsdagsmiddag idag, så vi kräver inte mycket.
Ja. Det är intressant. Vi får prata någon annan gång kanske mer.
Jan,
ja.
Du kan väl nämna lite om den här guldskatten. Jag vet inte om alla känner till det.
Det var alltså när Erik Kindgren byggde sin smedja på Hult, så tog han ju sten då till den och bland annat ja, till få till ärsan och detta då. Han tog ju sten där och han tog ju sten även då till att bygga ut vid trädgården där då, flaksten och annat. Så att den här...
Ursäkta.
Ja. Nej men då så... 1897 så åkte han ju dit då för detta. Och nej, men han åkte dit för gravplundring då. Och han hade bland annat sålt ett smycke då till
Pilgrim. Det är ingen som är gluten här? Alla äter vanlig, eller är det någon som har gluten?
Nej.
Ingen? Det gör jag. Han hade sålt ett silversmycke då till Peter Elias som bland annat, som han hade i sin vargskäl. Men den fick han ju lämna tillbaka sen då. Och den här skatten, den blir utgrävd sen då. Och den delar på den här, det är alltså guldbrakteater och en del andra grejer. Jag har väl det på Sockerpedia på något ställe, på en del utav detta. Om ni går in och kikar på Sockerpedia så finns det en del smycken eller knäppen och annat som finns därifrån. Som är ifrån där bak, Kigrens stuga. Och det kan jag väl berätta att även då Axel i Respin då, han talar ju då med Emil Andersson då, det är ju Emil i Respin de kallar. Han var ju där med en spade och grävde då i det här. Efteråt när de här hade inventerat, och han hittade ju ett lod. Och Axel, han straffade ju sig där väldigt för att han menar han var dum att han inte köpte det. Det hade ju varit väldigt intressant för historisk tidning. Det var något lod som man hade för att väga saker och ting med. Så det är borta. Men där finns att bese och det finns nummer och allting i Sockerpedia till den här skatten. Och lite text omkring också. Ja, är det något mer som...
Vilket årtal är denna grava ifrån då, tror ni?
Den är sedan 1000-talet. Den är ju då av de här brakteaterna och de teckningarna som är på den då, så är den ifrån Norge då. Det är, alltså, och det är ju inte så konstigt för det var ju gränstrakter här omkring då. Det var ju även ja, vikingagraven som var då norra magasinet hemma, den är ju tidigare då på det. Men det finns ju ingenting sånt, eller fanns ingenting sånt i den, utan det var ju bara sten i princip. Det var ju en kammargrav i förväntan.
Ja, det är inte säkert att alla vet vad
Sockerpedia
är. Kan du inte berätta lite om det?
Det kan nog kanske Lars göra, som sitter där borta. Ja. Mm.
Men vi håller ju på och skapar en Wikipedia kan man säga. En form av uppslagsverk för Ånimskogssocken. Och då heter den sidan Sockerpedia. Så vi är några stycken som sitter och jobbar med det och har lagt in olika platser och sådär, och text och bilder och så vidare. Så vi håller på och jobbar med den hemsidan. Så att vi är väl uppe i 430 olika sidor. Och då är ju vi i den här socknen i Ånimskog är ju den första som vi har premiären.
Ja, det är roligt att vi är först i Sverige in på det. Det kommer väl säkert att bli rikstäckande så småningom, för det är ett väldigt intresse av detta.
Ja. Så vi ska väl i veckan här börja marknadsföra den hemsidan lite grann och även lägga ut i på Facebook och sådana saker.
Vi ser vad som vill ha här.
Ja.
Så lite så. Så vi håller på och jobbar med den. Och det är fritt för alla att gå in och redigera och lägga till text och sådär.
Men när kommer den grönsaker?
Sen behöver du inte lägga några grönsaker på
min tallrik. Den finns redan ute, men vi kommer att lägga ut information om det på Facebookgruppen här troligtvis under veckan som kommer.
Så går man in på Sockerpedia alltså.
Ja, du kanske kan öppna den där på.
Nej, jag börjar koppla ur här nu så vi kan.
Jaha, ja, okej. Okay. Ja. No. Vad tyckte ni om det här då? Blir det, ska vi hålla en fortsättning på det här?
Tycker jag.
Ja. Ja. det var lite mysigt så här att sitta vid brasan. Få lite historia.
Kan du hitta fler intressanta gubbar att berätta om?
Det kanske något fruntimmer.
Ja. Det fick du.
Vi kan väl tacka Jan för det här. Jag tycker det var jättebra. Ja.